Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vi kommer idag att få lyssna till 14:e delen i predikoserien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Kristoffer Örvall kommer tala om De strategiska städerna del 2. Ämnet grundar sig i apostlagärningarna kapitel 18, vers 24-28, kapitel 19, vers 1-40 samt kapitel 20, vers 13-38.
Jag ska bara börja den här predikan med att inte predika, nästan som en liten presskonferens. Alltså, några av er har sett att det har varit presskonferenser idag. Det är populärt med presskonferenser den här helgen, politiska sammanhang. Det här är inte ett politiskt sammanhang, men ett lika viktigt. Nämligen en gång i månaden på lördagar så gör vi den här kyrkan något väldigt bra. Nämligen bibel och brunch. Vi kombinerar två grejer som börjar på B. Slår ihop dem och så får vi bibel och brunch. Smart va? Jag kan tyvärr inte säga att jag kommit på det själv. Klockan 10:30 nu på lördag så är du varmt välkommen. Och då kan man tänka, det där blir säkert väldigt religiöst och svårt. Det låter svårt med bibel i alla fall. Brunchen låter enklare. Men vi har tänkt så här, vi bara hyvlar av alla trösklar. Vi lyfter bort taket och tänker att det är högt i tak. Man får tycka och tänka hur man vill. Vem som helst kan komma in. Och mitt i denna öppna, ganska spännande gemenskap sätter vi Bibeln och liksom den personliga tron. Och så blandar vi ihop det tillsammans med lite yoghurt och grejer. Det är en väldigt, 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 väldigt bra mix. Klockan 10:30 nu på lördag. Varmt välkommen. Jag ska alldeles strax läsa en av de texterna som jag har som predikotext. Men först vill jag berätta att jag har gjort en sån här aha-upplevelse den här veckan. Och det blir ibland när man liksom bara knäcker det. Har ni varit med om det en gång? Man bara, ja, såklart, det är så det är. Det händer att jag ibland, ofta på måndagar, jag är ledig på måndagar, lyckost pastorer, går och lyfter lite skivstänger eller drar i något snöre eller hänger i någon pinne eller någonting. Och då gör jag det på ett ställe och så brukar vara där några timmar. Det är väldigt trevligt för då kan man äta extra mycket babbsås efteråt. Det är jättebra. Och jag har under den här terminen lagt märke till ett fenomen. Det är att det har varit problem med lamporna inne i omklädningsrummet på måndagar bara. Skrattar ni, men det här är ett problem. Jag har löst det, tror jag. Nej, men det som händer är att på måndagar när jag kommer så brukar städerskan vara där. Hon är suverän. Det ser alltid typ som att någon har städat. Suveränt duktig städerska. Hon kommer in och så brukar hon städa både damernas och killarnas. Så hon brukar ställa upp dörren så att man vet så hur det är. Men hon tar sin jacka, hänger av den på en krok och sen så går hon in och städar. Men ganska snart så har jag märkt att hon städar alltid i mörker. Och det brukar jag göra hemma också, men då säger min fru, nej det får du inte, för då ser man inte vad du har gjort och inte gjort. Mycket lättare att städa i mörker. Och hon har inte sagt något, hon har bara gått runt och städat. Och ibland lyser lampan, ibland gör den inte det. Någon form av glapp i systemet. Sen har jag märkt att på tisdagar, onsdagar, torsdagar, fredagar, lördagar, söndagar så funkar lampan. Men det är någonting som städerskan gör. Är det någon knapp hon trycker på som gör att det liksom inte funkar? Sen insåg jag i veckan att det hon gör, helt ovetande, hon har liksom hamnat i ett beteendemönster. Hon har sitter på något. Hon tror ju helt övertygad om att det är glapp i lampsystemet. För varje gång hon är där så glappar ju lamporna. Så hon vet det och det är inte hennes jobb. Hennes jobb är att fixa de andra grejerna. Så hon har inte sagt någonting någon är övertygad om. Men jag såg att där hon hänger sin jacka, precis där under så sitter en sån här rörelsesensor som är till taklampan. Så varje gång hon går in så är det ljust och fint, lamporna fungerar. Hon hänger på sin jacka och så täcker den rörelsesensorn. Och så funkar inte lamporna. Det är liksom ett systemfel. Och imorgon, mina vänner, så kommer jag gå dit och så kommer jag stråla och hon kommer tänka, vad är det för tokig person? Han är säkert religiös, han ler ju hur mycket som helst. Och så kommer jag bara säga, hej, jag heter Kristoffer och jag vill bara berätta något för dig. Och så kommer jag berätta, det är någonting som är fel här. Hon bara, ja, fel på lamporna. Nej, det är ett strategiskt fel i var du hänger jackan. Och så kommer jag kunna gå in och så kommer jag kunna ta hennes jacka, lyfta av den från fel krok, hänga den på en annan krok. Och i ögonblicket jag gör det så kommer lamporna börja lysa och så kommer jag kunna visa, eller hur? Oh. Så det här har liksom drabbat mig den här veckan, några veckor tidigare. Bara nej, varför funkar inte detta bara på måndagar? Och sen i veckan, det är hennes beteende som det är tokigt på. Nu råkar det vara så att det passar väldigt bra med den här predikan. Det är ändå helt, helt sant. Jag kan berätta lite nästa vecka, för då ska jag också predika. Då ska jag berätta för er hur det gick med den här städerskan. Om det blev sån, aha! Eller om hon polisanmälde för att jag låg för mycket. Vi ska läsa, vi har ju det här häftet som vi har följt nu. Väldigt spännande. Och tanken är att det är en gudstjänst på förmiddagen och en gudstjänst på kvällen som liksom hör ihop med i en serie. Så att nästa del i den här serien är nästa söndag förmiddag och sen så fortsätter det på kvällen. Och jag ska läsa om en stad som heter Efesos. Och den här staden är oerhört spännande, framförallt för oss som bor i Göteborg. För att Efesos har väldigt många likheter med Göteborg. Efesos var en hamnstad. I Efesos var kommunikationen viktig. Efesos hade under hundratals år påverkat handel och ekonomi och demokrati. Och lite hur man tror och hur man tänker, det var viktigt i den här staden. I Efesos fanns det olika fenomen. Det var inte så att det bara var bra grejer, utan det fanns problem och utmaningar. Bland annat så fanns det ett stort Artemis-tempel. Det kan man googla om man vill, kolla på Wikipedia. Ett oerhört avancerat och vackert tempel byggt till gudinnan Artemis. Det fanns där. Det fanns en stor teater. Ja, men det fanns ganska stora likheter med Göteborg. Ha med er det i den här bilden när jag ska försöka prata om Efesos, den staden och vår stad. Jag tänkte först att jag skulle läsa allt det här. Men då insåg jag att då blir det ingenting som jag får säga efteråt. Så att nu läser jag bara en liten del i den här texten som handlar om Efesos. Det är Apostlagärningarna kapitel 19, vers 24 till och med 28. En silversmed som hette Demetrios tillverkade Artemis-tempel av silver och skaffade därmed hantverkarna avsevärda inkomster. Nu kallade han samman dem och andra som hade samma slags sysselsättning och sa: ni vet att vi har den här verksamheten att tacka för vårt välstånd. Men nu både ser och hör ni att den där Paulus har fått en mängd människor att ändra sig. Inte bara här i Efesos utan i nästan hela Asien. När han säger att gudar som vi gör med våra händer inte är några gudar. Det är inte bara vårt hantverk som riskerar att få dåligt rykte. Vi kan också befara att vår höga gudinna Artemis tempel mister sitt anseende. Och hon själv blir bedrövad sin storhet. Hon som hela Asien, ja hela världen dyrkar. Vid dessa ord blev de ursinniga och började ropa: stor är den efesiska Artemis. Den efesiska Artemis var i fara. När man hittar två städer, Göteborg och Efesos, som har mycket gemensamt, så blir Bibeln för mig lite extra fascinerande. Dels för att det här är människor som du och jag, inte med Facebook och Instagram och så, men som ändå levde liv där man funderade kring vad är det som hade värde och tro och kommunikation och handel. Det var stora grejer för dem. Så långt bort ligger vi ändå inte från varandra. Och nu ska jag försöka med hjälp av Paulus ta tag i, som en jacka, som jag tror att vi ibland hänger fel, ett beteende, ett mönster eller kanske en strategi som vi har i våra liv, medvetet eller omedvetet, som gör att vi tänker att ja, det är fel på systemet. Det blir mörkt när det borde vara ljust, ibland blir det ljust, jag förstår inte vad som händer. Och så tänker man att det är fel någon annanstans. Men jag anar att felet ligger i oss. Hur du och jag beter oss. Hur du och jag tänker, ibland medvetet och ibland omedvetet. Det är min frågeställning in i den här predikan. Paulus tillbringar ungefär 3 år på Efesos. 3 år är en lång tid. Alltså det är en gymnasie. Det hinner hända rätt mycket på 3 år. Många man hinner lära känna och många goda erfarenheter. Och man får rätt bra koll på staden. Om du har bott här i 3 år så har du bra koll. Varför man tar på en bra falafel? Det vet ju alla, det här borta runt hörnet. Alltså, vi kan saker. Vi har bra koll. Så när Paulus nu i Efesiebrevet skriver från fångenskap till Efeserna, så gör han det med koll på läget. Därför tycker jag det är intressant. Dels för att det är intressant hur det går för Efesos, men också att våran stad är lik den staden. Följ med mig i kapitel 2. Vers 1 till och med 10 i Efesiebrevet. Jag läser ganska långt, ganska komplicerat, men sen så försöker jag göra ett bibelstudie av detta och ta ungefär vers för vers och se om vi kan grabba tag i den där jackan som vi tycker, som jag tänker att vi hänger fel ibland. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike. Över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag ska försöka. Jag lyckas inte ta alla svåra knutar i den här texten. Jag är medveten om det. Men jag ska försöka ta det som jag tror är huvuddragen i det som kan vara ett beteende eller tankemönster hos oss som faktiskt påverkar våra liv och vår vardag. Som gör att ibland blir det mörkt fast att det borde vara ljust. Som gör att vi ibland skyller på saker och ting runt omkring oss istället för att identifiera vad som är fel i oss eller i vårt beteende. Häng på nu. Paulus börjar inte trevligt. Det kan vi nog vara överens om. Han har inte gått en skärmkurs. Han är inte en någorlunda välkammad pingstpastor. Han börjar rakt på sak och bara smäcker till. Jag tror att han gör det för att det han säger är sant. Det är sant till Efesos och det är sant till mig. Och han säger senare att det är så vi alla har levt. Lyssna. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Jag lovar att jag kommer bli trevligare alldeles strax. Men jag tror att del ett är att få ordning på sitt beteende, är att få ordning på sitt liv, det är att faktiskt inse att det finns sånt i dig och i mig som liksom försöker bygga luft. Jag tycker det är ett fantastiskt luftens rike. Alltså vad är det? Den har vi nog inte stannat vid så ofta. Jo, men att bygga luftens rike, det är att bygga ett rike som inte är något. Eller hur? Att om jag bygger ett luftslott här så kan jag ju prata och engagera mig och röra mig hur mycket jag vill. Men det kommer fortfarande inte vara någonting värt. Det kommer vara ett luftens rike, ett luftslott. Paulus säger att ni var döda genom era överträdelser och synder. Tar han inte i lite väl hårt? Det Paulus talar om, det är ju synd. Alltså det som skiljer oss från Gud. Jag brukar tänka det här liksom tyska ordet sund, det drar isär. Det är Gud på ena sidan, det är oss på andra sidan. Så vårt sätt att leva får en konsekvens i relationen med Gud. Och Bibeln säger att resultatet av synd, syndens lön, är döden. Jag tror att det är en av de sakerna som Paulus syftar på. Att med synd, med ett glapp mellan det som är vi och Gud, så är konsekvensen död. Vi dör och återuppstår inte med Kristus. För att vi sitter inte ihop med Gud själv. Men jag tror också att en konsekvens av synd, det är att den som inte borde dö, dör. att bygga luftslott. På denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Ibland har jag svårt, kanske inte att tro på Gud, men jag har ibland svårt att tro. Ja, men det händer att det liksom i en pastors huvud bara dyker upp. Ja, men hur verksam är egentligen Gud då? Har han inte bara lämnat allting? Men när jag läser min bibel och när jag tittar på den här världen så är jag helt övertygad, det tvivlar jag inte på en sekund, att om nu Gud ibland tycker jag är diffus, så måste det finnas en personlig ondska bakom det som är ont. En ondska med en tydlig strategi och ett tydligt mönster. För hur kan det annars bli så ont som det blir ibland? En av våra goda killar här som är med i vår församling, Allan, gör sin praktik i Jönköpings pingst just nu. Och den här veckan fick Jönköpings pingst begrava en ung kille. För att denna kille har flytt från ett land i krig. Sökt uppehållstillstånd. Inte blivit trodd på. Och i rädsla och förtvivlan bara sett döden som en utgång. Så han tog sitt liv. Det är liksom nutid då den här världens system med många kloka argument och ekonomi och allt vad det nu må vara. Men resultatet är död. Att den som borde ha en hel framtid framför sig bara ser en vägg av mörker och död. Egoism. Argument som bygger vackra luftslott. Som tillhör luftens rike och inte värd någonting. Det går att leva för det som inte är värd något. Det går att ge sitt liv åt karriärer, eller drömmar, eller utseenden eller vad det nu må vara. Investera tid och kraft i sånt som egentligen bara är värd luft. Det är det Paulus börjar med. Det var det de här farbröderna gjorde genom att smida som de tänkte värdefulla och kraftfulla gudar i form av silver. Det går att ägna sig åt det som verkar viktigt och värdefullt, men som egentligen är värt noll. Där börjar Paulus. Vet ni, vi är jättedåliga på att tala om synd i kyrkan, för det är så svårt. Jag tycker själv det är jättesvårt. Och bekymret är att varje gång vi predikanter pratar om synd så har ju vi liksom målat in oss, inte ett luftslott utan ett glashus. Eller hur? Det finns ju det grejer i mitt liv som liksom inte tillhör det som är som det borde vara. Genvägar. Lögner för att täcka upp. Ja, men det finns ju hos mig och det finns ju hos dig. Egoism. Hur vi ser på andra människor. Hur vi inte bryr oss tillräckligt mycket över de vi borde bry oss om. Och hela den här liksom raddan av beteenden som vi gör, ibland medvetet och ibland omedvetet, det får konsekvens genom att Gud inte får den platsen i människors liv som han älskar, som han önskar, nämligen liv i människors hjärtan och ett evigt liv för mångt många, många fler som ser ett tydligt ljus i mörkret. På grund av dig, på grund av mig, tror jag att det är svårare att tro på en god Gud. Ibland för att vi beter oss, ibland för att vi resonerar. Man får tala om att det finns ett glapp på insidan. Jag fortsätter att läsa. Och det här är ett ord som ganska ofta kommer i Nya testamentet. Och det är ju, i sig betyder det nästan ingenting. Men det är tre bokstäver som liksom slår till oss med så mycket hopp och glädje. Och ni tänker, åh, det är tro eller det är Gud. Nej, men det är ju efter att Paulus har sagt det här om ondskan, om luftens rike, så säger han, men. Ordet men. Det är så vackert att först kan han säga det. Det är död och det är dåliga prioriteringar och det är dåligt handling, liksom dåligt mönster. Och så kommer men. Gud Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och vet du, om våra liv, om den här staden, om det här landet och den här världen har ett överskott på att välja egoism, på att välja det som är lätt istället för det som är rätt, så har Gud ett överskott av barmhärtighet och nåd. Så det mörkret som ibland kommer väldigt nära i dina och mina beteenden och tankar, det mörkret överröstas av Guds barmhärtighet. Att vara rik, det är att ha massor i överflöd, eller hur? Det är att ha så att det räcker till mig själv och alla andra. Det är att vara rik på riktig. Vår Gud är rik på barmhärtighet. Så när du har överskott på vilsenhet eller förtvivlan eller tvivel, då finns det alltid ett men. Gud är rik på barmhärtighet. Och ibland bara så är det som att det där mörkret tar över. Tvivlarna på en själv och på världen och staden är för stora. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Halleluja. I vers 7 står det så här. Och det är så skönt för det handlar ju om oss. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Jag tror att det finns två beteenden. Två på något sätt nedärvda mönster i oss som vi kommer till, återfaller till eller lever i ibland omedvetet. Det första är att det finns mörker i oss. Någon form av förmåga att från ganska tidig ålder vara taskiga och vara egoistiska. Och i våran ålder så är vi väl medvetna om det ibland. Det är som att det första beteendet vi behöver ha koll på, det är att ibland så är det som att den där mörkret och det där syndet, det är inte bara hos andra utan det är hos mig. Det andra beteendet tror jag Paulus pratar om i Efesierbrevet kapitel 2:8-9. Ty av nåd är ni frälsta, det har vi sagt några gånger, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Och här tror jag Paulus adresserar liksom den andra felaktiga kroken att hänga sitt liv på. Om den första kroken är att vara omedveten om att man har problem med sig själv, så vill Paulus och jag säga att du och jag har problem med oss själva ibland. Så är det. Du är människa. Det finns mörker. Ibland kommer det för nära. Flytta jackan från den kroken av omedvetenhet och bli medveten och sök nåd. Men det finns en till krok som jag tror är lika fel. Och det är den som liksom direkt frestar oss. Det är som att när vi har hängt av jackan från den där kroken av omedvetenhet så lägger vi den på prestationskroken. Där vi tänker att okej, jag har levt fel. Nu måste jag se till att jag blir räddad genom att leva rätt och riktigt. Och det låter ju så härligt och gott. Men jag tror att den kroken är lika problematisk. För det beror inte på gärningar, utan det är Guds gåva. Och jag känner ju några av er väl. Och några av er mindre väl. Men jag är övertygad om att du sitter fast som ett tankemönster. Där du kanske tänkt så här, ja, men jag har haft tron, den har funkat bra. Men sen har jag har liksom glidit bort från Gud. Och jag har missat att jobba på det här. Och jag har. Så nu vet jag inte längre om jag är kristen. Och det är som att du fortfarande tror att det beror på din gärning som avgör om du är kristen eller inte. Och det är en lögn. Jag tror att den lögnen kommer från samma ondska som sätter död i den här världen. Samma ondska som säger att pst, du har inga problem. Lev som du lever, det spelar ingen roll. Samma ondska viskar med lika liksom förrädisk röst. Men du, om du ska fixa ditt liv, då måste du fixa det själv. För det är inte Jesus. Jesus är något helt annat. Till av nåden är frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Och en gåva, den kan man aldrig liksom göra någonting för att förtjäna. För då är det inte gåva, då är det lön. Syndens lön var döden, eller hur? Resultatet av synd, för att vi gör, tänker onda saker, då är lönen död och slut. Men nåden, den kan du inte göra någonting annat än att ta emot. Och det här är, som jag vet att många av er vet, det här är ju liksom, det här lär man sig på söndagsskolan. Men ändå så är det så kontrasterat mot vad allt den här världen säger, att vi har svårt att förstå det i vårat riktiga inre. Vi fortsätter att prestera i en tro. Så tron blir jobbig och tung att bära. Så någon tänker, jag kan möjligtvis tro på Jesus, men jag kan inte vara en riktig kristen. För jag kan inte göra. Och så avslutar Paulus med att på något sätt svara på en fråga som jag tror att många av oss har då. Men okej, om tron bara är en gåva att ta emot, behöver vi inte göra någonting då? Det är som att han vet det. För 2000 år sedan hade han koll på oss här i Göteborg och på dem i Efesos. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och i den här texten så finns några oerhörda sanningar. Det finns en rad av goda gärningar som du är bestämd och kallad till att göra. För tron slutar inte med att ta emot, utan det finns liksom en fortsättning. Och det är ofta i den här fortsättningen som våran jacka liksom hamnar fel igen. Så jag, med all tydlighet, tro handlar oerhört mycket om att påverka den här världen. Det är därför vi finns till som kyrka i den här staden, för den här staden och för den här världens skull. Men lyssna, vi är hans verk. Min son Nathanael bygger fantastiska legomodeller. Det är liksom hans, alltså i grunden är det en annan konstruktion, men det är han som har satt sina fingrar och sett till att de fungerar. Och sen så funkar liksom legomodellen efter konstruktörens plan. Var i den här ekvationen finns potentialen? Ja, inte är det hos legogubbarna eller legomodellen, utan med en konstruktörs plan och i liksom Nathanaels noggrannhet att han ser till att det fungerar. Om du är Guds verk, om du är hans skapelse, bestämd till att göra goda gärningar, så fortsätter liksom potentialen finnas hos Gud och inte hos dig. Förstår ni skillnaden i att gå runt i en bild, övertygad om att okej, jag har fått ett uppdrag, nu ligger det på mina axlar att göra det här. Det är en skillnad mot att okej, jag har fått ett uppdrag och Gud tänker som hans verk fullborda det uppdraget genom mig för att han har skapat mig så. Alltså det är en stor skillnad, den är svår teoretisk och kanske hänger du inte med. Men om du tror att det är dina gärningar, dina idéer och din ambition som är potentialen i att du är ett ljus, så är det just det som är grejen, att du behöver kämpa och göra och göra och göra. Men om du tror att allt gott som du gör från början är bestämt av Gud själv, han har satt dig, konstruerat dig till att göra goda saker. Han vet vem du tänker möta imorgon. Han vet vad du behöver säga och han kommer få dig att säga det. Och när du misslyckas, då kommer han ändå, just det, så kommer han påminna dig. Och det är som att han kommer se till att du som hans verk är skapat, och genom sin ande i dig så fullbordar han det genom ditt liv, i mötet med världen och andra människor. Fastna inte i att det är dina gärningar som är avgörande, utan luta dig mot en Gud som i dig så kommer fullborda det goda verk som han från början har satt och bestämt dig till. För du är hans verk, skapad, bestämd till att göra goda gärningar. Vi ber. Gode Gud, tack för att du har varit med i det här samtalet, eller Det ger det ju inte, men jag tror på något sätt ändå att du talar rätt in i någons liv just nu. Och Herre, jag vill be för den som har glömt att man faktiskt behöver nåd. Den som har glömt att det finns förtvivlan och mörker även i våra liv. Herre, låt den få kasta sig inför dig och säga förlåt. Och när vi har ett överskott på synd så har du ett överskott på barmhärtighet. För det är det du är rik på och nåd. Så låt oss inte sitta och hålla i vår synd och skam för oss själva. För det är helt onödigt. För du har förlåtit oss, Jesus. Och så ber jag för den som har hängt upp sitt liv på prestation. Och sin egen relation med dig på att prestera för att kunna vara den goda kristen. Ja. Herre, påminn den om att det är du, Gud, som har gjort ett verk, som har skapat något. Att det är du, Gud, som har ansvaret. Att när det blir bra så är det du, Gud, som har all ära. Och vi bara på något sätt får glida med och göra så gott vi kan i detta. Herre, låt oss vila mot en skapare, mot en Herre som är större än oss själva och som har hela bilden. Herre, jag ber att folk ska sluta göra saker av dåligt samvete för att de måste. Och börja göra saker för att de får och kan. Och för att de är älskade och bestämda till att göra goda gärningar. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. I nästa podd talar Urban Ringbäck om det ödesmättade vägvalet. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.